Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja och vi inleder med de ord som påminner oss om att vi är döpta i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Välsignad vare du, Herre vår Gud, universums konung och härskare. Välsignad vare du som låter oss samlas här till bibeltimmar i byggda land. Välsignad vare du som kommer till oss med din heliga ande som märkbart och talar till våra hjärtan. Välsignad vare du som öppnar våra ögon och sinnen till att rätt förstå ditt ord. Och vi ber att du denna stund skingrar alla tankar och allt som vill hindra oss från att ta till oss av ditt levande ord. Kom du med din ande och din välsignelse över oss allihop. För ditt namns skull. Amen. Jag vill läsa texten från Lukas 15 kapitel från den 11 versen till kapitlets slut. Det är ju en välkänd text. Och jag såg att psykologerna har kommit på att det är mycket effektivare att tala om något genom en berättelse än att bara säga det i fakta. Men det här, och det gör ju Jesus, han använder sig ständigt av berättelser. Men dessa berättelser, de är dessutom inspirerade av den heliga ande. De är gudaandade. Och när de ingavs av Gud, som Paulus skriver, Theopneustos, när Gud inandades det, så är det så också att när vi läser det så utandas Gud dessa textens ord på oss. Låt oss nu lyssna till dessa heliga ord. Vidare sa Jesus. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom till sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, Ta fram den finaste dräkten, klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och han hämtade gödkalven och slaktade den. Nu ska vi äta och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus var en god muslim, så sa muslimerna under medeltiden. Och då syftar de på detta att fadern tar emot den här förlorade sonen. Och så säger de: där står ingenting om att han blir född av jungfru Maria i Betlehem, att Gud blev människa. Där står ingenting om korset. Där står ingenting om rättfärdiggörelsen. Här ser ni, han är en god muslim, och så skulle ni kristna också vara goda muslimer. Men hallå där, hur är det man tänker? Detta är ju det retorikerna kallar för argumentum ett silentio. Ett argument utifrån tystnaden, utifrån vad som inte står i texten. Och då kan man komma fram till precis vad för något som helst. Vi måste läsa bibelställena, bibelorden, utifrån hela det bibliska sammanhanget. Ja, nu är det ju inte så lätt att hålla allt i huvudet som står i Bibeln. Och därför så har kyrkan sen allra tidigaste tiden försökt sammanfatta det bibliska innehållet. Vi har till exempel Romarbrevet 4, vers 25 som vi stannade inför igår. Och vi har Johannes 3 och 16 som ni känner till. Det är sammanfattningar av Bibeln. Men man har också försökt sammanfatta det med egna ord. Och då har det blivit så att man under århundraden har arbetat på detta. Augustinus hade sin formulering. Men det är Luther som särskilt tar och sätter liksom det hela så som det ska vara, om vi säger det. Alltså det han har formulerat i Lilla katekesen. Där har vi hela det bibliska innehållet sammanfattat. Och därför när vi läser Bibeln så skulle vi ha i bakhuvudet det katekesen talar om. Annars så kommer vi fel om vi inte är medvetna om det bibliska sammanhanget. Och så har det tyvärr blivit. I Sverige är det väldigt vanligt att man tänker som muslimerna tänker när man predikar. Och predikar som man menar Guds ord. Och så säger man, Gud är kärleken. Gud är kärleken. Men vad det innebär, detta som Johannes talar om, att vi förstår vad kärleken är genom att Jesus har gett sitt liv för oss. Det är det som visar vad kärleken verkligen är. Men detta har man tappat, och istället har det blivit att Gud ser mellan fingrarna. Han är inte så noga, och så kallar man det för kärlek. Och detta är helt olyckligt. Det blir en förkunnelse som inte har med Guds ord att göra. Nu talar Jesus här egentligen om tre stycken händelser. Han talar för det första om herden som har förlorat sitt får. Och så är det kvinnan som har förlorat sin peng. Och så är det fadern som har förlorat sin son. Och alla dessa tre skildringar, berättelser, ger oss en bild av vem Jesus är, vad han vill och vad han gör. Och nu är det viktigt att veta vem Jesus talar till. Ibland står det att han talar, vänder sig till folket, ibland till sina lärjungar, och här vänder han sig till sina fiender, till fariséer och skriftlärda. Och jag tänker mig att dessa, när de hör dessa tre skildringar, så kanske de står och nickar när det gällde det här med herden och fåret, och det här med pengen och kvinnan. Men sen börjar de ana detta. De är liksom invaggade i att det här det är bra detta. Men så kommer det detta med den äldste sonen. Och fattar de, förstår de vad Jesus säger, då är de färdiga att gå fram, vrida armen bakom ryggen på Jesus och ta honom till synagogan för att döma honom. Men hans stund var ännu inte kommen. Den här texten, den talar om att det finns ett hopp för oss. Vi har möjlighet att göra nystart idag och denna stund. Det är inte hopplöst. När Jesus talar om den här äldre sonen, alltså storebror, då är det fariseerna och de skriftlärde han syftar på. Och när han talar om lillebror, den yngste sonen, ja, då är det tulltjänstemännen, dessa som drev in tull till ockupationsmakten, och så hororna, de prostituerade. Och det förstår jag att det fanns en hel del i landet. Det är ju ofta så när krigsmän eller soldater kommer in och unga män, testosteronstinna, och de ska försöka ge ett utlopp åt sin sexualitet och så vidare. Då blir det mycket av det här med prostitution och sådant. Och storebror menar att det är alldeles hopplöst för lillebror. Han har lämnat Gud, han har lämnat Guds rike, han gör inte Guds vilja. Han vill inte göra som Gud vill. Det är hopplöst. Och när de då ser att Jesus äter och dricker tillsammans med dessa, då är de färdiga att döma honom. Då menar de att han är av samma folk som dessa publikaner och sköker eller horor. Han är precis likadan. Och när han då skildrar den här fadern som tar emot den förlorade sonen med öppna armar, då är de färdiga att döma Jesus. För vad är det som händer? Jo, det är ju det att Jesus tar emot honom med kärlek. Och nu hatar de Jesus ännu mer för det att Jesus är kärleksfull. Det vill de inte han ska vara. Och det blir ett djävulskt hat. Och nu är det en pistol som ryker. Är det jag? Är det jag? Jag kanske tänker likadant, att den här, han skulle ju betala tillbaka. Åtminstone det. Man vill inte ha med honom att göra. Man vill inte ens han ska betala tillbaka. Men man kanske tänker, han skulle betala tillbaka det han har gjort av med. Det han har slösat bort. Det skulle han ersätta. Och det är så här. Fariserna, alltså storebror, blir riktigt elak mot Jesus. Och det är en skaka på huvudet attityd gentemot Jesus. Och då säger han någonting som säkert faller som tunga stenar på far. Han påstår att han har varit slav där hemma. Vem hade gjort honom till slav? Har far gjort honom till slav? Ville far att han skulle vara slav? Nej, det ville han inte. Och det faller som tunga stenar på far när han får höra detta. Detta är ju fruktansvärt, att han har upplevt sitt hem som en slav. Och är det inte detta som vi så lätt faller in i? Mina böner, min tro, min omvändelse och så vidare. Och så slavar vi med detta. Och då kommer frågan här. Jag kanske har bekänt många gånger att jag syndar. En fattig, syndig människa. Men har jag någonsin bekänt, jag själv gode farisé, har jag behövt bekänna och få förlåtelse för att jag är en självgod farisé? Lillebror, han trodde inte att det fanns några utsikter för honom. Han kunde inte se att far skulle bry sig om en sådan som han, som har levt borta i synd. Och så har han tänkt att detta med kristen tro, ja, det är för fromma och goda människor. Det kan inte vara för mig. Han hade begärt att få ut arvet. Han hade denna förlorade son. Han hade sett hinder för att han skulle kunna få vara Guds barn. När han sitter där borta och tittar på när svinen grymtande smaskar i sig av dessa långa fröskidor från Johannesbrödsträdet. Och så tänkt, dessa får äta det, men det får inte jag. Jag är inte ens värd så mycket som svinen. Och han hade gått iväg hemifrån och trott att lyckan det fanns långt borta i ett främmande land. Han hade tunnelsyn. Han kunde bara se detta. Han såg inte mer än precis detta. Lyckan det finns långt där borta i det främmande landet. Och så begär han arvet. Ge mig, säger han till far. Ge mig. Han tycker att han är något. Att han har rätt att begära. Och så säger han. Far, ge mig den del av arvet som tillkommer mig. Och detta, det är ord som liksom exploderar i fars ansikte. För vad är det han säger? Han säger ju egentligen, far, jag vill att du dör så jag kan få ut mitt arv. Och här tänker jag mig att fariséerna, storebror, tänker, ja, nu reser sig far upp. Och så tar han och ger den här yngste brodern en rejäl, som vi säger, hurring eller örfil. Ett slag med öppen hand över örat. Så han far in i väggen och ner i golvet, röd i ansiktet. Så skulle far ha handlat, det mente de. Nu fanns det möjlighet enligt judisk lag att dela upp arvet, men man fick inte sälja det. Men far ger honom ändå tillåtelse att sälja det som tillkommer honom när det gäller arvet. Och det blev pinsamt både för far och för sonen. Och den här yngste sonen, han får bråttom. Och vi kan förstå att han får riktigt bråttom. För han är rädd för någonting. Han är rädd för getashta. Getashta, ceremonin. Att bymedlemmarna samlas vid stadsporten och där ska han stå och se på när de bränner nötter. Och sen ska de krossa nötterna och så ska de säga, du är bannlyst, du är utesluten ur vår bygemenskap. Du får inte vara med, du får inte tillhöra oss. Och därför har den här yngste sonen så bråttom att sälja och ge sig iväg innan de hinner utesluta honom. Jag satt här igår, det var en irriterad fluga som kom tillbaka gång på gång. Jag slog efter den. Jag tänkte, här skulle man haft en flugpiska. Och det är just så de ser på den här förlorade sonen. Som en fluga som bara irriterar. Han får inte ens en tallrik att slicka. Han är smutsig, oren, utanför deras gemenskap. Nu är det många som undrar, hur kan Gud tillåta? Hur kan Gud tillåta ondska? Men denna ondska, den är självförvållad. Det är inte Gud som vill det. Gud låter honom välja, vi får välja. Men sedan syndafallet, även om vi har möjlighet att välja mellan ont och gott, så väljer vi alltid, alltid, alltid det onda av vår natur, av vår syndfulla natur. Så är det. Och så lämnar han lämnar hemmet. Och jag ser honom framför mig. Han går med ett knyte på ryggen och så en vandringsstav. Och så kan man ju fundera på, vart går han? Följer han med en kamel i en karavan mot Tyrus och går ombord på landgången till ett handelsskepp och far iväg över Medelhavet? Jag vet inte. Eller följer han med handelsmän med åsnor längs kusten till Egypten? Eller går han åt Damaskus och det hållet? Det intresserar oss inte. Jesus nämner ingenting om det. Vi får bara veta att han beger sig iväg till främmande land. Och där står Jesaja och säger, Var och en av oss vill vandra sin egen väg. Och detta har vi sedan syndafallet. Det är så att vi går mot av oss själva mot självförintelse. Det är den moderna människan. Det är den moderna människan som har lämnat sitt dop. Som har lämnat Kristi rättfärdighet. Som har lämnat förlossningen, försoningen, återlösningen, frälsningen. Och gett sig iväg. Och så har det blivit till det främmande landet. Och vad finns det där? Ja, vi kan bara slå upp tidningen. Vad är det tidningarna handlar om? Jag gissar både i Norge och Sverige. I Sverige är det var i fall så. Pengar, 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 pengar. Överallt så är det pengar. Ekonomi. Och har man pengar kan man köpa. Man kan köpa mycket. Man kan köpa bilar. Nytt köksinredning. Nya möbler. Man kan köpa segelbåt, man kan köpa mycket annat. Och så ska man spela så man kan vinna riktigt mycket. Och då är man lycklig. Då är man lycklig, tror man. Och så inser man inte att allt detta vi har, allt detta vi får äta och dricka och allt som är nödvändigt för att leva och varje slant vi har, det är Guds goda gåvor till oss. Men det har man bortsett ifrån. Det gäller att få hög lön. Tjäna mycket pengar. Då är man lycklig. Jag kom. Jag kommer att tänka på en miljonär i USA. Han tog livet av sig. Och i hans ficka låg där en liten lapp. Och på den stod det: den lyckligaste tiden i mitt liv, det var när jag var springpojke i New York. Inte när han var miljonär. Men det är inte bara pengar och ekonomi. Det är mycket annat. Nu är det mycket med hälsa. Du ska träna. Du ska träna så du har magrutor och kan visa dig på badplatsen. De här magrutorna. Det är fint. Och det är viktigt. Håll på att träna. Och vi ska visst vara rädda om vår kropp. För det är den heliga andes tempel. Den ska vi inte misshandla eller missbruka. Men detta, när detta blir så viktigt så det liksom pengarna ersätter och tar den plats som Jesus skulle ha. Vad är det mer vi läser i tidningarna? Ja, det är sexualitet. Det är så mycket i ropet nu för tiden. Och då ser vi politiker, högt uppsatta premiärministrar och många andra som hänger sig åt ett sexuellt lössläppt liv. Och det kommer igen, vi har det i gamla testamentet hela vägen med Baal och Astarte dyrkan, det är alltihop hör ihop där. Och så är vi inte bättre i vår tid. Och så ser vi de världsliga hur de bär sig åt. Jag har haft politiker i Sverige som har gått till prostituerade. Och det har liksom tystats ner. Och vi läser och hör talas om kristna. Stora tv-predikanter i Amerika som har predikat för miljontals människor. Och så kommer det fram att de har levt utanför äktenskapet. Jag kommer ihåg en gång jag läste Aftonbladet och då inbjöd de läsarna att ställa frågor till chefsredaktör Anders. Och han svarar på frågor. Och så var det en som skrev någonting om, jag tycker inte om det här med allt detta sexfixering som ni har i tidningen. Och då svarar Anders, ja men det är ju så vi har kommit till som människor. Jo, det är riktigt. Det är riktigt. Och jag är väldigt glad för att se så många barn här. Jag och min hustru, vi har 5 pojkar och 5 flickor och vi är glada för allihop. Och vi har låtit Gud bestämma hur många barn vi skulle ha. Och vi säger det att är det en enda en av dem som går förlorad, då är den för mycket. Då är den för mycket. Vi vill ha dem med allihop till himlen. Men detta som tidningarna håller på med, äggar upp folk till att leva ut ett sexuellt liv med andra och så vidare. Och mycket annat. Detta, det är ju synden. Synden. Men vet ni vilket synder som Luther sätter som de värsta? Det är missmod. Vi ska frukta, älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom. Det skulle vi göra. Och jag lade märke till här, jag har funderat på varför den här förlorade sonen säger jag har syndat mot himmelen och inför dig. Varför säger han himmelen? Och nu såg jag i ett grekiskt lexikon att det går lika bra att översätta det. Jag har syndat mot evangelium. Och det är ännu allvarligare än att synda mot loven. Det är att synda mot evangelium. Att inte tro och ta emot det Jesus har gjort för oss. Det är mycket allvarligare. Och nu vill han vi ska vara hans. Han som är frälsaren. Vi kan gå förlorade. Du har hört talas om gladiatorspel. Och då är det ett par som kämpar mot varandra med svärd. Och när den ena har besegrat den andra ställer han sin fot på den besegrade. Och så ser han upp mot drottningens plats, kejsarinnans plats. Och gör hon så här, tummen ner, då betyder det döda honom. Men att dö på i sanden på en gladiatorplats, det är inte så allvarligt som att hamna på den plats där ordet förlåtelse inte finns i någon ordbok. Nu vill Jesus att du och jag ska göra en ny start idag. Den förlorade sonen hade gett sig iväg med börda på ryggen. Och han tyckte när han gav sig iväg med det här tunnelseendet att han var bättre än andra. Det där hemma, de är så inskränkta, de begriper ingenting. Och så ger han sig iväg. Och det är just sådana som Jesus umgås med. Anklagar de honom för. Han äter och dricker med dem, han är ett med dem. Och Jesus gör det ännu värre. Han säger att far, ta tag i sin klädnad i sömmen och lyfter upp den. Vad han har sett, han har hållit på att titta efter honom. Dag efter dag, långt, långt där borta. Ska han aldrig komma? Kommer inte min son? Och så får han se honom. Och så tar han tag i sömmen och lyfter upp den. Och han springer allt vad han kan. Och så tar han och slår armarna om hans hals och kysser honom. Den här smutsiga, illaluktande trasige son, och han säger han är välbehållen. Den här trashanken är välbehållen. Det här det stämmer ju inte alls med fariseernas uppfattning. Så skulle ju inte far göra, absolut inte. Han skulle ju köra iväg honom om han kom. Men om han skulle göra någonting så är det inte far, utan det är förlorade sonen som skulle gå fram och kyssa far på, fars fötter. Men nej. Far inbjuder till ny start. Han vill att du gör ny start idag. Och han hjälper dig. För det är han som måste göra nystarten. Och så får du bada av dig all smuts. Och så får du bli klädd i stolä. Kunglig skrud. Kristi rättfärdighet. Den som han vann på Golgata kors för dig. Och det du har fått i ditt dop. Och den är till för oss alla. Men smutskläderna då? Det står för synden. Det är borta. Vi vet inte var de tog vägen. De har försvunnit. Och så får han lämna det förgångna bakom sig. Glömma bort det. Och han får sandaler på fötterna. En slav hade inga sandaler. Han gick barfota. Men den som var fri gick med sandaler. Han är fri. Och inte nog med det, han får en ring på fingret som visar att han är försonad. Han är vän med far, med Gud vår far. Det här är nytt. Det här är nytt för judarna. Det här är nytt för grekerna. Grekerna, de kunde visst tala om framtidsmål. Ja, vad är det de kallade? Det gick ifrån mig. Men de lämnar människan i denna världen med sin pessimistiska filosofi. Det är inget evangelium överhuvudtaget. Det heter Utopia. Det är grekernas framtidsvärld Utopia. Men det bygger på en pessimistisk filosofi. Inget evangelium. Men du bjuds in i Guds rike. Och inte nog med det. Far har lust till nåd. Och därför bjuder han in också storebror, den äldre brodern, att vara med. För far, vem är det? Det är viktigt att vi har klart för oss att det är far är Jesus till 100%. Jag såg den här fotbollsspelaren Neymar. Ni vet i Barcelona, han hade en keps på sig och så står det 100% Jesus. Det är det frågan om, inte 75% eller något som vi ska göra med våra böner eller omvändelse. Utan 100% Jesus, det är det frågan om. Och så inbjuds du till detta, du får vara med. Så kom inte med dina flaskhalsar som du ska försöka gå igenom med dina böner, omvändelse och tro och gärningar och så vidare. Kom med dina misslyckanden precis som du är. Kom med det att du har missat målet i livet. Jag hörde en gång den svenska fotbollsspelaren Roland Nilsson. Han spelade för IFK Göteborg och det var Europacup-match mot FC Barcelona. Och så blev det straff. Och Roland blev utsedd att lägga den straffen. Han visste att det här, det betydde allt i denna match. Sköt han mål så gick de vidare, annars så var de ute. Och han lägger till rätta bollen, backar tillbaka och se bort mot målet och målvakten. Det är alldeles tyst på läktarna. Alla håller andan. Och så springer han fram och skjuter ett kanonskott som går högt, högt över målet. Folk visslar, busvisslar och buar och skrattar åt honom. Och kanske det värsta var när lagkamraterna kom och tröstade honom och sa att det gjorde ingenting. Men han kände ju inom sig att de var så besvikna. Och han kom, ja, jag vet inte om han kommit över det fortfarande. Men varför nämner jag det? Jo, för ett av de hebreiska orden för synd betyder missa målet. Och nu är det ännu allvarligare att missa sitt livsmål än att missa en straff mot Barcelona. Livets mål. Du är inbjuden att vara med, att återvända till ditt dop. Att fånga dagen, carpe diem, genom att vända om och ta emot det du har i dopet. Där har du allt, där har du allt. Kristi rättfärdighet, salighet, helighet, tro, alltihop finns där. Och då är det inte tummen ner utan tummen upp. Och när kejsarinnan gör tummen upp så får den här gladiatorn som har blivit besegrad, han får leva. Och det är tummen upp för dig, för Jesus har dött för dina synder. Så är det. Accepterar du det? Eller du ska fortsätta med dina gärningar och försöka bli på egen hand bättre och bättre. Jag läste om en katolsk präst. Han heter Tom Forrest. Han sa: jag kommer aldrig till himmelen, men jag är så glad att det finns en skärseld och därför kan jag komma till himlen. Arma präst, arma människa. Han känner inte Jesus. Att allt är 100% är fullbordat genom Jesus Kristus. Han tror på någonting som inte finns. Ge mig, hade den förlorade sonen sagt till far. Nu säger han inte ge mig. Nu säger han gör mig, gör mig. Han tänkte att han kunde ju bli en slav hemma hos far. Men nej, han får inte vara slav. Han får återvända till sitt dop. Han får vara Guds barn precis som han är. Se på fingret. Ser du det glänsa av guld och rubin? Du är försonad med himmelens Gud. Och nu vill han att vi alla ska vara med. Han vill att vi alla ska vara med på den stora festen som far vill inbjuda till för att fira detta stora som har hänt. Far, han är angelägen om det. Där är blommor, där är flaggor med korsets tecken. Där är sång och musik och vi gläder oss, min hustru och jag, att denna här underbara sång ni bjuder på här. En underbar församlingssång, körsång och solosång. Allt detta vi njuter av det. Det är en påminnelse om änglarsången och helgonens sång där hemma i himmelen som sprider sig runt tronen, de äldste, änglarna, människovärlden som vattenringarna på ytan. Och så talas det där i Uppenbarelseboken 5. Det är hela skapelsen som jublar och sjunger till Guds glädje. Och vet du, nästa gång du kommer till en gudstjänst i kyrkan, så ska du komma ihåg att det är en liturgi, en gudstjänstordning som går tillbaka till synagogans gudstjänstordning. Det var två saker som Jesus accepterade. Det var den heliga skrift och gudstjänstordningen i synagogan. Och det har vi kvar mycket av idag i våra gudstjänstordningar. Och där får vi leva den förlorade sonens liv. Vi får bekänna synden. Vi får ta emot syndernas förlåtelse. Vi får höra evangelium att Jesus äter och dricker med syndare. Det är ett evangelium. Och så får vi bekänna tron. Han var förlorad men han är återfunnen. Och så får vi del av den heliga nattvarden som påminner om den himmelska festen. Och detta går igen i de bibliska texterna. Emmausvandrarna, det är samma sak där. Sackeus, det är samma sak där. Detta är den förlorade sonens liturgi. Och det är underbart. Men och det, där är, han var förlorad men är återfunnen. Och det är festen. Och jag har sett barnen, de leker här så underbart. De är ute med sparkcyklarna och de leker med varandra. Och även på fotbollsplanen. Till och med Lendel och jag fick vara med vid gamlingar och sparka boll. Och det blev jubel med den här lilla korte pojken i gul tröja. Han lyckades sätta fram en fot och det gick i mål. Och det är lek och glädje. Vad är det för någonting som den himmelska världen, hur är det? Vad är det det består av? Lek och glädje inför Guds ansikte. Han var förlorad men är återfunnen. Och detta det får vi ta till hjärtat. Vi får leva i shalom. Och inte nog med det. Vi slipper getatcha. Alla publikaner och horor välkomna. Men också du, storebror, den äldste sonen, du får vara med. När far försöker få honom med, ja då är det som om far han skulle ta en pinne och slå på ett getingbo. Vad händer? Ja, ni vet det. Och dessa här fariserna och skriftlärda, de kunde inte tänka sig att äta tillsammans med Amharas. De ville förstöra festen. Han, din son, säger han, inte min bror, din son. Han vill inte ha med honom att göra. Och så talar han om att han har gått till horor. Hur vet de det? Det är mycket möjligt han har gjort det. Men de försöker förstöra det. I sin självgodhet så förgiftar de festen. Försöker i varje fall. Och det, ja, hur går det? Far säger, allt mitt är ditt. Accepterar han att få vara med och komma med på festen? Ja, då måste han acceptera den yngre brodern också. Hur gör du? Vi får inte svaret här. Frågan det liksom fladdrar i vinden. Vad svarar du? Gud vill att du gör ny start som den förlorade sonen gjorde idag. Och det gör han för dig. Om du vill ta emot honom. Och då är det frågan om har Guds ande fått verka på ditt hjärta? Amen. Herre, vi tackar dig för allt du har gjort för oss och gör för oss och tänker på oss och har berett för oss. Och vi vill, Herre, tacka dig av hela vårt hjärta att vi har fått vara med här och höra evangelium. Låt din välsignelse följa oss när vi återvänder var och en till sitt. I Jesu namn. Amen.